God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimman. Vi ska få lyssna till bibelförklaringen från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Vi håller på med Romarbrevet och vi är framme vid del 50. Vill du lyssna till det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30 och sen då här i närradio på måndagar klockan 19. Du kan också lyssna på det på Värnamo församlings hemsida och värnamopastorat.se och klicka på närradion och sedan bibelförklaringar. Men nu då, Värnamo kyrka, Håkan Sundliden och bibelförklaring.
Till Andreaskapellet och till den 50:e delen av vårt studium över Romarbrevet. Vi är på 12:e kapitlet, ska börja idag på 9:e versen. Vi börjar med att be. Herre, vi tackar dig för att vi får samlas i ditt namn och räkna med din närvaro. Herre, nu öppnar vi den heliga skrift och vi tror att skriften inte bara är ett riktigt vittnesbörd om dig och om din vilja, utan också att det är ditt ord och ditt tilltal till oss. Herre, vi ber att du genom din heliga ande gör ordet levande och du gör det verksamt ibland oss. Herre, vi överlåter den här stunden till dig. Amen. Jo, som sagt, det är den 50:e delen nu och vi befinner oss i februari och när mars är slut har vi inte bokat in fler gånger, så jag har svårt att tro när jag tänker efter en gång till att vi ska hinna färdigt, men vi ska göra vad vi kan. 12:e kapitlet, vers 9. Vi är alltså inne på detta med hur en kristen ska leva. Och spontant så tror jag att de flesta som hör det för första gången reagerar negativt. Det där har vi ju hört så många gånger. Du som är kristen, du ska väl inte göra si och du ska väl inte göra så. Men så säger ju människor som inte har förstått vad det handlar om. Vi har våran frihet i Kristus. Och vi gör vad vi vill. Det vill säga, handlar i enlighet med den tro vi har. Det är ju självklart. Men vi behöver borra lite djupare i det, för att alldeles självklart är det inte, eftersom vi har en kötslig natur också vi som är kristna och vi frestas på olika sätt. Så därför behövs de här förmaningarna. Nu var det ju som så att i församlingen i Rom så fanns det vissa spänningar. Det var ju framförallt hur de judekristna och de hedna kristna uppfattade sig själva i förhållande till lagen. Det här har vi talat ganska utförligt om i 7:e kapitlet. Vi har talat om det de senaste tiden också. När vi har talat om att vi ska lyda. Inte lagens tredje bruk, men lagens första bruk. Det vill säga den vanliga borgerliga lagen, den gäller ju också för oss. Och det kommer vi in på särskilt i kapitel 13. Men vi är inte där riktigt ännu. Men lagens tredje bruk, det är att vi måste göra på ett visst sätt bara för att vi är kristna. Det har jag distanserat mig ifrån. Det finns de som ändå tänker i den riktningen. Jag tror inte att det är helt bibliskt. Jag tror inte att Gud använder sig av både morot och piska, utan han fostrar oss genom sin nåd. Det betyder inte att det är eftergivet och att det skulle vara uddlöst på något sätt. För det är kraft i nåden. Därför när nåden drabbar oss, då har vi själva ingenting att komma med. Så nåden slår ju ut allt vårt eget. Om vi skulle ha något eget att komma med, då är det ju inte nåd. Så att nåden är en fostrande faktor i våra liv. Och det där har vi talat om tidigare i det 8:e kapitlet, inte minst när vi talade om livet i den heliga ande. Men nu är vi inne på tillämpningen. Och jag ska inte upprepa mer än så, utan vi ska gå till den 9:e versen. Men bakgrunden är så att det fanns spänningar där mellan judekristna och hedna kristna. Och då har Paulus undervisat i verserna innan här att var och en utav oss har en särskild nåd, en särskild livsuppgift, en särskild kallelse. Och den behöver vi få se och erkänna hos varandra. Och nu kommer vi då till verserna 9 till och med 13, tror jag det är, som handlar om kärleken mellan bröder och systrar. Och hur man ska tänka om det och hur den ska tillämpas rent praktiskt. Men jag läser bara 9:e versen till att börja med. Där står, älska varandra uppriktigt. Avsky det onda. Håll fast vid det goda. Jag har i dagarna suttit med Jakobsbrevet. Och Jakobsbrevet har många likheter med Matteusevangeliet. Och det man slås utav när man läser de där två breven, det är att allting framställs, inte minst det etiska sättet vi lever på, framställs som svart och vitt. Alltså det är bara det goda vi ska göra och det är ingenting utav det onda vi ska göra. Och så vet vi utifrån våra egna erfarenheter, mänsklig erfarenhet, att det där är inte så enkelt, det är inte så svart och vitt, utan det går ju i varandra. Och så blir vi konfunderade när vi studerar det här. Men det visar sig då när man läser Jakob och Matteus lite djupare, att det handlar om, det är vilket livssammanhang lever du eller jag i. Alltså det onda livssammanhanget eller det goda livssammanhanget. Det vill säga, lever vi utan Gud och utan hopp i världen, då lever vi i det onda livssammanhanget. Och då blir ju allt vad vi än gör eller inte gör otillräckligt i relation till Gud. Men lever vi i det goda livssammanhanget, så är vi inte fullkomliga, vi är ofullkomliga, vi har köttlig natur, men vi lever i rätt sammanhang. Och det där avgörandet går mellan det som är ont och det som är gott, det som är mörkt och det som är ljust. Så frågan är inte vad du och jag kan prestera eller göra, utan frågan är, vem tillhör du? Vem är din herre? För det är din herre som ska ta ansvar för dig och för ditt liv. Så istället för att gå omkring som många kristna gör med 100 kilo, eller låt säga 98 kilo på sina axlar, och så har man 2 kilo på Guds axlar, så får man göra precis tvärtom istället. Lägg alla kilon på Herren Jesus Kristus. Och inse och förstå att du är befriad från skuld. Att du har blivit delaktig av den heliga ande. Och att du lever av nåd. Och att det är detta som är drivkraften i ditt liv. Du lever i det goda sammanhanget. Det blev så tydligt för mig när jag läste om Jakobsbrevet. Och jag tror att det kan vara en bra nyckel när vi läser den här typen av versar som vi gör. Alltså de här förmaningarna som sen kommer, de utgår ifrån att vi är i det rätta sammanhanget. Bara den här 9:e versen som är liksom som en inledning till de förmaningarna som kommer sen, säger ju egentligen allt. Där börjar Paulus då med kärlekens regel. Alltså du ska älska Herren din Gud, du ska älska din nästa som dig själv. Det är ju inte en pålaga, det är ju inte något tvingande som vi, om vi levde i det onda sammanhanget, skulle ta oss i kragen och försöka förverkliga. När vi som lever i Jesus Kristus, hör att vi ska älska varandra och avsky det goda, så säger det bara amen i vårt inre på en gång. Det är ju ett evangelium, inte en lag. Ja, det är en kärlekens lag i sådana fall. Kärlekens liv. Så börjar Paulus då med den här listan som sedan kommer. Och det här, jag pratade med Erik om det precis innan vi började. Det här Paulus använder ordet agape. Det finns ju, jag tror åtminstone, det finns 3 olika ord för kärlek eller att älska på grekiska. Och 2 av dem blir aktuella här. Det är ordet agape. Ni kanske har hört det ordet. Och så är det ordet Philadelphia. Ordet agape har jag fått lära mig i yngre dagar. Att det är ett ord som alltid har med Gud att göra. Det är alltså den gudomliga kärleken. Eller den kärlek som kommer från Gud. Medan då Philadelphia, som också betyder att älska, är den kärlek som är mellan bröder och systrar, eller för all del mellan människor helt enkelt. Och så har man skilt på det. Och sen har jag då hört då att det där kanske inte helt stämmer. Jag har till och med hört undervisning om att det inte stämmer alls. Men det verkar som att det stämmer trots allt. Och vad jag förstår här på Erik så kan man nog uppfatta det här agape som att det är en kärlek som kommer från en och samma källa. Alltså det kommer ifrån Gud och sedan så går den ut då på olika sätt. Va? Den gudomliga kärleken. Paulus har använt det där ordet 2 gånger tidigare i Romarbrevet. Nämligen i kapitel 5. Vi kan läsa dem så får vi rätt ut det här. Kapitel 5, vers 5. Där står, ty Guds kärlek, alltså agape, är utgjuten i våra hjärtan. Och sen står det också i vers 8. Men Gud bevisar sin kärlek, sin agape till oss. I och med att han ger sitt liv för oss. Jag ser här nu också att det står även i 8 kapitlet, vers 35 och vers 39. Det handlar också om Guds kärlek. Alltså, för att repetera. Det handlar alltid om Guds kärlek. Det handlar om den kärlek som Gud ger till oss. Men när vi nu kommer då till den här 9 versen så använder han ordet för första gången om den kärlek som vi har bröder och systrar emellan. Och då måste ju det tolkas som att det är den gudomliga kärlek som vi har fått delar vi med oss utav till varandra. Alltså bröder och systrar i Jesus Kristus lever av agape, av Guds kärlek. Men delar också agape, Guds kärlek med varandra. Det går alltså att använda på det sättet. Det betyder inte att agape är all sorts kärlek eller vilken kärlek som helst. Eller kärlek människor emellan hur som helst. Utan det är just detta, vi säger den kristna gemenskapen, den kristna kärleken. Där kan det här ordet alltså användas. Och det används på samma sätt på 2 andra ställen. Galaterbrevet, kapitel 5, där står i vers 6. Att i Kristus Jesus beror det på om vi har en tro som är verksam i agape, i kärlek. Så att leva i Gud och i Guds kärlek, det är att leva i en aktiv, i en verksam kärlek. På samma sätt i Efesierbrevet, kapitel 5. Vers 2. Och lev i kärlek så som Kristus har älskat oss. Sen kommer då efter det här. Det blev en liten utvikning där, men det var för att vi hade talat om det precis innan. Och det här ordet Philadelphia som är mera människor emellan. Det kommer nämligen här i vers 10. Vi läser vers 10 då. Var innerligt tillgivna varandra i syskonkärlek. Där står alltså inte agape. Utan här är det då, ja, det är nästan vanvördigt att säga då, liksom vanlig mänsklig kärlek. Men ni förstår vad jag menar. Här betonas alltså relationen människor emellan. Eller mellan bröder och systrar särskilt. Och där använder han ordet Philadelphia. Alltså inte ordet agape. Nu i vers 10, 11, 12, 13 så rabblas det upp ett antal förmaningar. Och då finns det en del kommentatorer som ställer frågan, har Paulus satt samman den här listan på 10 dygder eller förmaningar? Eller kan det vara så att det här är en sån där lista med dygder som faktiskt florerade bland de kristna? Och en hel del talar för det senare. För liknande listor med liknande innehåll finns på andra ställen i skriften och i andra skrifter. Hur som helst. Om det nu är så att det här är en lista. En dygdig katalog. Då är det alltså gemensamt gods för de kristna vid den här tiden. Och sannolikt är också att det på ett eller annat sätt mer eller mindre också härstammar från Herren Jesus själv direkt. Det finns de som beskriver det som att det är en sorts katekesundervisning. Och då när jag läste eller insåg och tänkte att det här är nog en katekesundervisning som Paulus använder sig av. Då tänkte jag att då behöver man kanske inte använda ordet förmaning överhuvudtaget. Eller uppmaning eller tröst. Då kanske man kan använda ordet instruktioner. För katekesen var ju till för att fostra, att lära, att undervisa, att instruera hur det nya livet såg ut. Så jag stannade vid det sedan att här har vi att göra med 10 stycken instruktioner för oss kristna. Och då står det först då om syskonkärleken. Och där har jag då skrivit upp första Thessalonikerbrevet 4:9. Jag tror inte att jag slår upp det här, men jag läser upp det i alla fall. Hebreerbrevet 13:1 och första Petrus 1:22. På alla de ställena så står det syskonkärlek, Philadelphia. Så det här är alltså någonting som är viktigt. Och att det är viktigt, det förstår vi också av att Paulus sen i den 10:e versen, andra delen, drar till med överträffa varandra i ömsesidig aktning. Så att livet i den helige ande, det är verkligen inte någonting passivt, utan det är i allra högsta grad aktivt i gemenskapen mellan bröder och systrar. Jag vet att gemenskap, som ju på grekiska heter koinonia, räknas som det främsta kännetecknet på de kristna. Det är alltså inte att man läser Bibeln, det är inte att man ber, det är inte att man går i kyrkan. Det är att man lever i gemenskap med Gud och med varandra. Det är det främsta kännetecknet, brödragemenskapen. Och därför så när jag läser det här så blir det blir så påtagligt, inte minst för oss som på olika sätt har talat om och levt med i smågrupper eller i den kolonia som vi har. Det är inte frågan om något passivt liv. Det är frågan om delaktighet i varandras liv. Om stöd, beskydd och stöd och vägledning, bistånd. Och det här är ett drag som vi skulle behöva få utveckla i våra kristna församlingar. Därför att vara kristen, det handlar inte om att sitta i kyrkbänken och lyssna på en predikan eller gå på en musikutjänst, utan det är ju frågan om ett liv att leva. Men då behöver man också ha strukturer för att leva det livet. Och det är ju det som saknas i många församlingar. Nu har det blivit vanligare på senaste åren att man har smågrupper och sånt, men man behöver också ha den här undervisningen så att man vet vad det innebär att leva i en sån gemenskap. Att man kan ta det seriöst. Det står sen i vers 11: var inte tröga när det gäller nit. Och jag tror att den där trögheten som ju hotar oss alla genom vår kötsliga natur, den kanske kan få sig en knäck allt eftersom vi börjar upptäcka det så kallade Kristusmönstret. Du vet, Kristusmönstret, det är ju en beteckning på Jesu död och Jesu uppståndelse. Det är en beteckning på svårigheterna, motståndet, lidande och döden å ena sidan, och sedan uppståndelsen, förnyelsen, det nya livet i anden å andra sidan. Båda de här sidorna finns ju i våra liv. Och vi som är kristna och som lever i Jesus Kristus och som lever i det goda sammanhanget, vi kan använda oss av Kristusmönstret som en nyckel för att förstå vad som händer i våra liv. Det kan inte vara så att en kristen ska behöva tänka eller uppfatta sitt kristenliv som att ja, nu är det medvind, nu är Herren med mig. Ja, nu är det tungt och nu har jag misslyckats, nu är Gud långt borta. Så kan det inte vara. Det är inte sant för Gud. Jag är med er alla dagar. I alla omständigheter. Och när jag förstår Kristusmönstret så spelar det inte så stor roll, om jag kanske uttrycker mig drastiskt nu, men det spelar inte så stor roll om jag har framgång eller har motgång, för Herren är densamme. Och det är den här tron, denna förtröstan, barnsliga tillit till att Gud är med mig under livets alla omständigheter som ska vara både bärande och som ska vara nyckeln till att förstå det egna livet. Och då behöver jag inte vara trög när det gäller nit. Tvärtom så blir jag brinnande i anden. Därför att vad helst som händer så har det mening och betydelse. Här står det då i vers 11 fortfarande, var inte tröga när det gäller nit, var brinnande i anden. Och så står det då anden med litet a. Och jag tror att det är riktigt att skriva med litet a. Alltså det är då synonymt med hjärtat, det är den mänskliga anden. Det är därför det är litet a. I Apostlärningarna 18:25 så talas det om en person som var brinnande i anden. Så det var ett uttryck som fanns. Han var så levande, ja, helt enkelt det brann i hans hjärta. Men så finns det då andra som menar att det borde vara anden med stort A. Eftersom den heliga ande då är drivkraften i allting. Men det är ju inte... Alltså det kan man väl göra i och för sig, va? Men då har man ju förflyttat det ifrån sitt eget liv på något sätt och lagt det i den heliga ande. Det är ju så att den heliga ande kommer ju in i min ande. Det är ungefär som du har ett glas som är kanske halvfullt då med vatten. Och så har du en tillbringare med vatten. Tillbringaren får vara den heliga ande och glaset får vara din ande. Så kommer den heliga ande, tillbringaren, och fyller upp glaset helt och hållet. Då är ju vattenmassorna, de är ju så sammanblandade så det går inte att åtskilja. Alltså anden med litet A eller med stort A har mindre betydelse. Men jag tycker ändå att det är bättre i det här översättningen, i det här versen, att det är med litet A. Så att vi får det här med att det är vår egen ande, det är vårt eget liv det handlar om. Jag vet inte om Bibel 2000 eller Gertrud eller någon annan har med stort A, men det har alltså mindre betydelse. Och så står det vidare i vers 11. Tjäna Herren. Tjäna Herren. Ja, det hänger ihop. Det ena ger det andra i de här verserna. Sen kommer vi då till vers 12. Var glada i hoppet. Och då tänker jag på det som Paulus skrev i det femte kapitlet. Jag tror jag kan läsa det också. Där skriver han ju att vi har förklarats rättfärdiga, att vi har frid med Gud. Och så kommer vi till andra versen, kapitel 5, vers 2. Vi har fått tillträde till den nåd som vi nu står i. Och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Men inte bara det. Vi jublar också mitt i våra lidanden. Eftersom vi vet att lidandet ger tålamod och så vidare. Så under livets alla omständigheter lever vi med förtröstan på Gud. Jag har skrivit upp här första Petrus också. Jag tror jag ska läsa det. Då får vi alltså läsa från en av de andra apostlarna. De jobbade ju inte ihop i praktiken, utan de hade olika verksamhetsfält, de här, Paulus och Petrus. Men de har samma undervisning. Där står i det första kapitlet. Ja, jag behöver inte läsa alltihopa. Vi tar från vers 5 då. Gör därför allt ni kan för att i er tro visa dygd, i dygden insikt, i insikten självbehärskning, i självbehärskningen uthållighet, i uthålligheten gudsfruktan, i gudsfruktan, så kommer det, broderlig kärlek. Och i kärleken till bröderna, kärlek till alla människor och så vidare. Alltså allt vad vi tar i och allt vad vi rör vid är på något sätt indraget i det goda livssammanhanget. Och det är så vi ska se på oss själva och på våra bröder och systrar och på allt vad vi företar oss. Och då är vi glada i hoppet, som det står här i 12:e versen, och så fortsätter det. Tåliga i lidandet, uthålliga i bönen. De där orden, uthålliga i bönen, har ju Paulus, han har ju den uppmaningen på andra ställen också. Paulus rekommenderar oss att alltid tala med Gud. Och det behöver ju inte betyda att vi alltid är, så att säga, alltid tänder ljus och knäpper händerna så, utan det är ett ständigt pågående samtal som vi ibland är mer medvetna om, ibland är vi mindre medvetna om det. Men det pågår ändå, för det är ett liv som vi lever. Det är en ständig relation till Gud. Var uthålliga i bönen. Alltså, visst måste det väl vara så att vi kan bli rotade i Kristus, att vi kan växa till och mogna så att vi blir mer och mer medvetna om Guds närvaro under livets alla omständigheter. Jag är säker på det. Och särskilt när det är motgångar och svårigheter, då kommer man ju ännu närmare Herren. Det står i första Thessalonikerbrevet 5, vi minns att det är vers 16 och vers 17, så står det, det är där ni känner igen det, bed oavlåtligen, stod det i den gamla översättningen, bed alltid förmodligen. Och då har man tänkt sig att hur ska det gå till? Och så står det precis innan, var glada i hoppet, eller var glada, var alltid glada, bed oavlåtligen, så står det. Och det är ju en paradox som västerländska kristna och kyrkbänksnötare har svårt att förstå. Att man ska kunna bedja alltid och dessutom vara glad. Nu börjar det bli riktigt tungt alltså. Men återigen, då måste man ju förstå sammanhanget. Det var ju så här att judarna tänkte att leva i världen, det kan vara besvärligt på många sätt. Men när vi kommer till gudstjänst, det vill säga när vi kommer in i bön, då får vi lämna världen vid sidan om. Då kan vi leva under ett öppet, himmelskt öppet fönster och fröjda oss i Gud. Så bönen, gudstjänsten och glädjen, sorglösheten, det hänger samman. Jag vet inte om du har tänkt på det, men det borde väl vara så att när vi firar gudstjänst, det kanske inte är så roligt alla gånger, men visst är det väl så att vi lämnar mycket av bekymren utanför. När vi kommer inför Herren i bön och när vi kommer till nattvardsbordet, när vi hör texterna läsas och livets, det liturgiska livet, Kristi liv spelas upp för våra ögon, ja, då glömmer vi det andra. Och det är precis så det är tänkt med bönen. Och Paulus har rekommenderat att vi ska vara uthålliga i bönen. Vi kan leva i den glädjen stora delar av vårt liv. Jag är väl medveten om att vi ibland glömmer bort det, eller att vi inte är medvetna om det, att vi brottas med ett och annat. Det är inte det jag förnekar. Jag bara visar på den oerhörda förmån som vi har som kristna. Sen kommer vi till vers 13. Jag går ganska fort fram här nu, men för att vi ska komma framåt helt enkelt. Vers 13. Hjälp de heliga med vad de behöver. Och där används ordet koinonia. Koinonia som vi hastigt översätter och förstår som gemenskap betyder, om vi skulle vara lite mera inträngande, betyder en praktisk gemenskap. Så här talas det om att hjälpa de heliga med vad de behöver. Det är gemenskap. Då delar man livet med varandra. Då stöder man varandra. Det där ordet koinonia, det finns också i kapitel 15. Så det är bara att bläddra ett par blad, så kommer vi till vers 26, 15-26. Där förekommer ordet igen, och då står det i folkbibeln här: Makedonien och Akaja har nämligen beslutat att göra en insamling till de fattiga bland de heliga i Jerusalem. Den där insamlingen till de fattiga, det är alltså koinonia. På det sättet så uppstår en gemenskap, en praktisk gemenskap mellan de som ger och de som tar emot i Jerusalem. De förenas genom den här penninggåvan. Det är som givare och mottagare. Det går åt båda hållen. Paulus använder ordet också i andra Korintherbrevet, kapitel 8. Vi kan ta det också då. Kapitel 8, andra Korintherbrevet, kapitel 8, vers 4. Mycket enträget bad oss om nåden att få delta i hjälpen åt de heliga. Att få vara med och bära koinonian. Och likaså i 9 kapitlet, när vi ändå är där, vers 13. Där kommer det igen i slutet. Och med så gott hjärta delar gemenskapen med dem och alla. Så livet i Kristus, livet i den heliga ande, är väldigt påtagligt, konkret, praktiskt. Och det är en dimension som vi behöver påminna varandra om. Och nu säger jag det igen, jag vet att jag upprepar mig. Men om jag säger att livet i den heliga ande är praktiskt, konkret och så. Då skulle ju ni kunna tänka, jaha, nu lägger Håkan det på oss. Men då tänker du fel. Du måste lära dig att tänka utifrån din tro på Kristus. Det är livet, det är praktiskt, det är verkligt utifrån vad du tror. För du lever ju i enlighet med din tro. Du lever med en drivkraft som kommer inifrån dig själv. Du vandrar i tro efter anden. Inte därför att andra säger det till dig. Utan därför att du lever ett nytt liv i gemenskap med Gud inom dig. Det var som vi läste där i var det första versen i 12 kapitlet. Om er andliga gudstjänst. Kommer ni ihåg jag berättade? Er logiska gudstjänst. Alltså detta att vi vill leva älskvärt och på allt sätt hederligt och ärligt och så. Det är ju inte en pålaga. Det är ju det som det säger, det liv som vi bär inom oss. Det är vår önskan, det är vår längtan. Och det är så du måste se det. För om du bara ser det som någonting som prästen säger eller någon annan och det läggs på det, då blir det fel på en gång. Det är så stor skillnad på hur man uppfattar det. Du måste utgå från att du är i det goda sammanhanget. Och det du gör, det är gjort utifrån det goda sammanhanget. Okej, då har vi kommit till och med vers 13. Och nu ställer jag en ny fråga. Men det här var då relationen mellan bröder och systrar. Syskonkärleken. Och nu ställer jag frågan. Men hur ska vi då vara emot våra motståndare? Emot människor som vi inte delar liv med. Vilket kanske till och med är de flesta. Jo, det svarar Paulus på det i verserna 14 till och med 21. Jag tror jag läser alltihopa. Och nu har jag den uppdaterade folkbibeln här. Välsigna dem som förföljer er. Välsigna och förbanna inte. Gläd er med dem som är glada. Gråt med dem som gråter. Var eniga med varandra. Tänk inte på det som är högt utan håll er till det enkla. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Tänk på det som är gott i alla människors ögon. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Hämnas inte mina älskade utan ge rum för Guds vrede. Det står ju skrivet, min är hämnden. Jag ska utkräva den, säger Herren. Men om din fiende är hungrig så ge honom att äta. Om han är törstig, ge honom att dricka. Gör du det samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Alltså vandra i den heliga ande. Det gäller också emot dem som inte delar tron. Så här kommer alltså ytterligare en hel katalog med instruktioner skrivna till oss kristna. Och då, som jag sa tidigare, finns det de som frågar sig om det här kunde vara gemensamt gods för alla de kristna vid den här tiden. Alltså någon sorts katekesundervisning som användes allmänt. Och det är inte omöjligt, därför att om du ser i vers 14, välsigna dem som förföljer er, välsigna och förbanna inte. Så är det nästan som ett eko från Jesus själv. I bergspredikan han talar om att vända andra kinden till. Gläd er med dem som är glada. Gråt med dem som gråter. Det är också flera stycken utav de här påståendena är nästan ordagrant ifrån Jesus. Och det talar för att det inte är Paulus som så att säga har hittat på det här. Utan att det är ett gods som han har med sig och som han ger vidare. Välsigna dem som förföljer er. Då ska man nog komma ihåg det att vid den här tiden när Paulus skriver det här, det är ju år 57 efter Kristus, och han skriver till församlingen i Rom, så finns det ingenting som talar för att det var någon förföljelse av de kristna. Så frågan är hur man då ska förstå det, de som förföljer er. Och jag tror att man ska förstå det här på ett ganska allmänt sätt. Det var alltså inte någon, det blev ju en förföljelse sedan. Och då kom i vågor så att säga. Men det är inte den fysiska förföljelsen som Paulus tänker på här. Utan jag tror att han tänker på den allmänna trakasserierna och marginaliseringen och sånt som vi kristna råkar ut för. Att det var förtal och annat om de kristna, det vet vi. Även om det inte var några öppna förföljelser. Så finns det ändå förföljelser i bildlig mening. Eller vem vet, när Jesus sa det här så kanske han visste att det skulle bli också fysiska förföljelser. Så vi förstår det där som ett allmänt ord ifrån Jesus. Och så fortsätter han och säger, gläd er med dem som är glada, gråt med dem som gråter. Och här finns det flera kommentatorer som menar att det är en poäng med att det står just på det sättet. Det står först, gläd er med dem som är glada. Den utsagan står ju före den som säger, gråt med dem som gråter. Det är lättare att gråta tillsammans med människor. Just det, nu ser jag hur jag menar. Det är lättare att gråta tillsammans med människor än att glädja sig med dem. Därför så börjar Paulus med det svårare. Det är därför han skriver glädjer med de som är glada. För det är svårast. Och sen kommer gråt med de som gråter, för det är enklare. Ja, det är i alla fall en poäng som man har i en del av kommentarerna som jag har läst. Och jag tycker att det låter väl rimligt. Jag vet inte hur det sägs inom psykologin och så. Men spontant så kan jag tänka på det sättet också. Sen så kommer det då vers 16. Engelska översättningen. Think in harmony with each other. Det handlar alltså om en endräkt. Inte bara i kärlek, utan att man ska försöka finna varandra i tanken också. Alltså nu är det här, vad jag förstår, i första hand till icke-kristna, men att man ska försöka hitta varandra i tanken, det får ju bli på skapelsens plan då. Jag tänker på när vi kommer till 13 kapitlet som handlar om vår relation till överheten. Då blir det väldigt tydligt att det handlar om skapelsens plan. Där är vi ju inte riktigt ännu. Men det är väl så jag förstår det här också. Alltså även med människor som står oss emot eller som tycker och tänker annorlunda, så ska vi vara söka samförstånd så att säga. Vi ska lägga bort, står det som är högt och hålla oss till det som är enkelt, inte vara självkloka. Inte vara självkloka, utan vi ska ju lära känna Guds tankar. Guds kloka alltså. Så kommer vi till vers 17-18. Det står, löna inte ont med ont. Det är också sånt där ord som man har nästan ordagrant ifrån Bergspredikan. Jesus uttrycker sig just på det sättet. Och att det här är viktigt för de kristna att tänka på, det förstår vi av att samma sak sägs i till exempel 1 Korinthierbrevet 13. Det är där kärlekens lov, ja. Där står ju i vers 5. Om kärleken uppför sig inte illa, den söker inte sitt. Den brusar inte upp, den tillräknar inte det onda. Så också här finns det ett drag utav, ett drag, det kanske fel att säga, vad ska jag säga? Här finns det en kristuslikhet. För att handen på hjärtat, om de här instruktionerna skulle kunna efterlevas på ett fullkomligt sätt, då kan vi ju bara se det hos Jesus Kristus. Vi är ju inte fullkomliga. Men Jesus Kristus var sådan. Och därför är det eftersträvansvärt också för oss. Även om vi inte kan leva upp till det. Så det är eftersträvansvärt för oss att göra det som är gott mot alla människor. Ni ser att det står så i vers 17 också. Löna inte ont med ont, sträva efter det som är gott inför alla människor. Alltså inte bara de kristna, utan alla människor. Och så tillägget då, så långt det är möjligt. Vers 18. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Ja, jag tror att det där är... Jag skulle kunna säga det här på två olika sätt. Jag skulle kunna säga det så att det blev som ett krav, va? Som en omöjlighet att vi skulle kunna övervinna det onda med det goda. Jag skulle kunna uttrycka det så. Och så skulle jag å andra sidan kunna uttrycka som att ja, men det är ju en självklarhet utifrån våran tro att vi vill gå den vägen. Det är ju eftersträvansvärt att vi vill vara som Jesus. Så du ser att det finns ett både och. Men det som Paulus är mån om hela tiden, det är ju att i instruktionerna tala om det som är eftersträvansvärt. Inte tala om våra problem och svårigheter. Då får vi fel fokus om vi skulle tala om våra svårigheter. Han talar visserligen om den kötsliga naturen, men han gör inte det så där väldigt mycket, tycker jag. Av det enkla skälet att vi lever ju inte... Vi har ju inte vårt centrum i den kötsliga naturen, i det onda livssammanhanget. Vi lever ju i det goda livssammanhanget. Vi lever ju i Jesus Kristus. Vi vill vandra efter anden. Sen att vi har en kötslig natur som ställer till det för oss titt som tätt, det är liksom en annan sak. Men det är inte överordnat. Den kötsliga naturen har inte det sista ordet. Och eftersom vi vet det så behöver vi inte heller vara ängsliga och rädda för att vi inte räcker till eller för att vi gör fel. För Gud använder också det. När vi kommer nåden in på den typen av områden så blir vi upprättade. Vi blir fostrade också i våra svagheter. Sen så säger han också, det är väl också logiskt med tanke på det som jag har sagt här nu, vers 19, hämnas inte utan lämna rum för vredesdomen. Eller som det står i den uppdaterade versionen, lämna rum för Guds vrede. Grekiska, orge. Och nu ska vi inte upprepa oss, men om ni kommer ihåg från kapitel 1 var väl och 2, så talas det mycket om Guds vrede och vredesdomen. Och det ordet orge, det är framför allt Guds eskatologiska vrede. Det är alltså inte så att Gud är vred på oss människor här på jorden. Tvärtom, han vill ju oss alla väl. Också de som står honom emot vill han ju väl. Men vredesdomen har att göra med domens dag och slutänden på allting, så att säga. Om du tänker människor lever i det onda sammanhanget, ja, det får ju ett slut. Och det där vi kommer inför domstolen. Ja, men vi som lever i goda sammanhanget, vi kommer väl också inför domstolen inför slut. Ja, det gör vi, men vi väntar ju på vår befrielse. Inte på fällande domar, utan på friande domar. Som redan är verksamma i oss. Så det är stor skillnad på att leva i det onda sammanhanget eller i det goda sammanhanget. Ja, det är den eskatologiska vreden som avses. Och det är där Guds hämnd äger rum. Det är där det tar ut sin rätt om vi har levt på ett felaktigt sätt. Och så kommer det ett citat ifrån 5 Mosebok 32:35. Min är hämnden, jag skall utkräva den. Jag har gjort en liten notis där som gör att jag måste slå upp här och se vad det verkligen står i 5 Mosebok 32. Det kan vara så att det inte stämmer ordagrant här. 5 Mosebok 32:35. Min är hämnden och vedergällningen, sparad till den tid då deras fot ska vackla, och så vidare. Den lilla noteringen som jag har gjort är det att citatet återfinns snarare i den hebreiska bibeln än i Septuaginta. Det fanns ju två översättningar, eller översättningar, hebreiska bibeln är ingen översättning, det är ju så att säga, det skrevs ju på hebreiska, gamla testamentet. Men 200 före Kristus så översattes det till grekiska, Septuaginta. Och den grekiska översättningen är den översättning som Paulus oftast citerar ifrån, men inte alltid. Så beroende på om man citerar från den hebreiska bibeln eller den grekiska bibeln, så kan det bli lite olika utfall när vi kommer till den svenska översättningen. Det är därför det inte alltid stämmer i våra svenska översättningar. Men sen så står det, om din fiende är hungrig så ge honom att äta, om han är törstig så ge honom att dricka. Och det är ett exakt citat från Ordspråksboken kapitel 25 vers 21. Så Paulus tar de där orden ifrån Ordspråksboken och så gör han dem till sina. Han menar alltså att det som det talades om i Ordspråksboken, om att om fienden är hungrig så genom att äta, om man är törstig så genom att dricka, det talas om i Gamla testamentet som en dygd. Men när du kommer in i Jesus Kristus, då är det frågan om en uppfyllelse. Då är det frågan om ett liv. Det är så det nya livet ser ut. Och eftersom det nya livet, Jesus Kristus livet, livet i anden ser ut på det sättet, så uppmanas vi alltså att tillämpa det. Och innerst inne så vill vi det. Jag kanske skulle säga det här också, inte med tanke på er, men det kan ju vara någon annan som lyssnar någonstans på det här förr eller senare. Jag kanske skulle säga det då också, att om din fiende är hungrig så genom att äta. Jag tänker bara som så att också kristna människor som vill leva efter anden kan ju ha agg emot en annan människa. Det var den associationen jag fick, för det har vi ju haft alla. Jag vill bara säga det då, med tanke på det vi har pratat om, att det ska man se upp med. Man ska inte bära på sånt i sitt kristna liv. Det står i Hebreerbrevet att vi ska se upp med den här bitterhet, så att inte bitterhetens rot får fäste i vårt liv. För det förgiftar oss. Det var det vi har sagt. Om det var någon som lyssnade nu och som hörde det här, så var det alltså en rekommendation att på något sätt få hjälp med den typen av agg eller bitterhet i sitt liv. För det förstör så mycket. Det hindrar så mycket. Nej, det vi ska göra, det är att vi ska ge dem att äta och ge dem att dricka. Och så fortsättningen också. Den kan vi ha med oss då. Det kanske många som har haft det som en tröst. Gör du det så samlar du glödande kol på hans huvud. Ja, det är bra. Rätt åt dem. Gud ska hämnas. Men nu är det bara frågan om vad betyder det där. Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud. Det hinner jag med att titta på klockan här. Det finns åtminstone 4 olika tolkningar av vad det där betyder. Tolkning nummer 1. Det är att den där prepositionen, glödande kol på hans huvud, egentligen ska vara från hans huvud. Det är möjligt att det finns textvarianter som säger så istället. För jag tror inte att samma preposition kan ha båda betydelserna. Men det betyder alltså att om vi tillmötesgår vår motståndare, då tar vi bort glödande kol från hans huvud. Vi samlar inte, utan tvärtom, vi tar bort ifrån hans huvud. Och då skulle det vara alltså en logisk fortsättning på det där med att vi ska ge honom mat om han är hungrig, vi ska ge honom dryck om man är törstig, och vi ska vara till möteskolan och ta bort glödande kol från hans huvud. Det är en tolkning. Bygger alltså på själva texten, hur man ska förstå den där prepositionen. Men så finns det en annan tolkning. Och det är ett antal forskare som menar att de här orden, de ska förstås bildligt. Och så tror jag att de flesta av oss förstår det också. Bildligt, det vill säga att den där kolen, den glödande kolen som vår motståndare har på sitt huvud, det är helt enkelt skammens glödande kol. En människa skäms för att de har gjort något felaktigt. Och om vi behandlar våra motståndare väl, då skäms de ännu mer. Alltså samlar vi glödande kol på hans huvud. Det är också en tolkning. Kan vara så att det är den vanligaste tolkningen, jag vet inte. Men Fitzmaier, som jag följer i huvudsak, han avfärdar den tolkningen. Han tror inte att den är riktig. Då tar vi tolkning nummer 3. Då är det så att det finns beskrivningar ifrån Egypten. Texter alltså, vi talar inte bibeltexten utan andra texter ifrån Egypten från 200-talet efter Kristus, har jag skrivit här. Ska det vara före? Det vågar jag inte säga här nu då, men det står efter Kristus. Det finns texter som talar om att en människa som var skyldig fick bära ett fat med glödande kol på sitt huvud för att på det viset visa sin vilja till ånger. Och då skulle det här då, är det det som det syftar på, att samla glödande på kol på hans huvud, ja, då har vi en tredje tolkning. 4. Och den vanligaste tolkningen hos kyrkofäderna, alltså de som levde på 150 efter Kristus, 150 efter Kristus, 200-talet efter Kristus. De menar, och det påminner lite grann om den andra tolkningen, nämligen att om vi är vänliga mot våra motståndare så betyder det att vi ger honom möjlighet till omvändelse. Alternativt förökar hans skuld. Det var ju så, den andra tolkningen var ju den att om man är tillmötesgående mot våra motståndare så samlar vi glödande kol och ökar vi skulden. Men den här fjärde tolkningen är alltså att då ger vi, är vi vänliga så ger vi möjlighet för den personen att omvända sig. Vi är tillmötesgående på det sättet. Ja, då har ni fått 4 stycken tolkningar. Och jag säger inte vilket som är rätt och riktig, för det vet jag inte. Men en sak är ju klar. Nämligen den att Paulus vill inte att vi ska vara passiva i förhållande till våra motståndare. Vi ska inte bara dra oss undan. Vi ska vara aktiva i vår relation också till våra motståndare. Alltså återigen, det här livet som vi lever, det är ett verkligt liv. Det är inte några luftslott som vi har i huvudet, utan det här är frågan om praktik. Och det där med att vi skulle vara tillmötesgående, det verkar bekräftas av fortsättningen här. Där det står, låt dig inte besegras av det onda, utan besegra aktivt alltså det onda med det goda. Här finns ett bibelställe som, ja, vi hinner väl ta det också, för sen, ja, vi hinner ta det också tror jag. Andra Konungaboken 6. Där det blir tydligt, ja, tydligt och tydligt. Jag tyckte inte det var så tydligt när jag läste det, men Andra Korinthierbrevet 6, det handlar om hur israeliterna fick lära sig just det här att förlåta sina motståndare och på det sättet vinna seger. Det står alltså i Andra Konungaboken 6, vers 20. Men när de kom till Samaria sa Elisa, Herre, öppna deras ögon så att de ser. Då öppnade Herren deras ögon och de såg att de var mitt i Samaria. Och när Israels kung såg dem så sa han till Elisa, ska jag hugga ner dem, min fader? Ska jag hugga ner dem? Han svarade honom, du ska inte hugga ner dem. Hugger du ner dem som du har tagit till fånga med svärd och båge? Nej, sätt fram mat och vatten åt dem. Låt dem äta och dricka. Och låt dem sen gå tillbaka till sin herre igen. Då lät han laga till en stor måltid åt dem. Och när de hade ätit och druckit lät han dem gå. Och de gick tillbaka till sin herre igen. Sedan kom det inte mer några arameiska strövskaror in i Israels land igen. Det är fantastiskt. Det var inte så tydligt som jag hade för mig att det var. Det var ganska tydligt. De övervinner. Så det här är alltså inte bara en from tanke som Paulus har, utan det här finns djupt i den judiska traditionen. Israeliterna fick lära sig det. Och så slutar då kapitlet. Och då hinner vi ta det också. Med en sammanfattning, med en slutsats. Nämligen, låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Så därmed så har vi fått den där slutsatsen utav kapitel 12 så långt. Samtidigt så är det så, fast det ska vi inte ge oss in på nu, va? Men samtidigt så är det så att vers 21 också kan förstås som en övergång till fortsättningen. Fortsättningen handlar om vår relation till överheten och vår lydnadsförhållande till auktoriteter och sånt. Och den här sammanfattningen som finns i vers 21, den följer med och ligger där som en grund också inför fortsättningen. Men det får vi ta nästa gång. Herre, vi tackar dig för den här stunden. Vi tackar dig för konkretionerna i ditt ord. Och vi tackar dig för att vi som inte klarar av att leva upp till allt det här ändå kan hålla det här som eftersträvansvärt. Herre, vi ber att du ger oss mer och mer utav din nåd, utav din fostrande kraft, av dina instruktioner, så att vi kan få se det kristna livet praktiseras i allt högre utsträckning ibland oss. Herre, vi tackar dig för bröderna och systrarna. Vi tackar dig för gemenskapen. Och vi ber att du ska utföra ditt verk, inte i oss som individer endast, utan som gemenskap. Herre, vi överlåter hela gemenskapen, de också de som inte har lyckats vara närvarande här ikväll, också de överlåter vi. Vi överlåter våra nära, våra kära. Vi överlåter våra andliga ledare. Vi överlåter våra församlingar till dig. Herre, tack för att vi alla får tillhöra dig och att vi vågar tro att du är verksam ibland oss. Amen.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det är Romarbrevet vi håller på med och det här var del 50. Vill du lyssna till det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30. Och sen då här i närradion på måndagar klockan 19. Vill du lyssna på det på nätet så går det också att göra det på värnamopastorat.se, alltså Värnamo församlings hemsida. Klicka på närradion och sedan bibelförklaringar. Jag är Ulf Gustafsson. Tackar för att du har lyssnat och önskar dig en skön och välsignad fortsatt vecka. Hej då!
Vägen genom fälten där det stått sin längtan djupt. Denna vackra röst kom tidigt innan sommaren var slut. Du sa mig allt och viskade öm som om orden ville fly. Nu är den här, nu är den här. Kärleken, jag hade gömt all min längtan i ett mörkt och sprucket krus. Jag var rädd för att andas, tänk om luften tar slut. Men i det ögonblick du såg på mig trängde solen strålar in. Nu är den här, nu är den här. Kärleken, kärleken, kärleken. Samma källa kan jag se den rinna fram, se den väcka törsten efter mera av dig. Ta min hand och för mig vidare, allting annat bleknar bort. Du har gjort mitt hjärta lyckligt, du har gjort så mycket gott. Alla dagar som du gett mig, all den nåd jag vilar i. Nu är den här, nu är den här. Kärleken, kärleken.